Det här kommer vara en predikan om platser och riktningar. Jag tycker det är intressant, jag har inte pratat med någon om, eller jag har pratat med någon om vad jag ska predika om, men när vi sjunger sånger som stämmer direkt in på det jag har att säga, som inte nödvändigtvis är så lätt att hitta, så ser vi att Herren leder även i det lilla. När det gäller gudstjänsterna, vilket är väldigt häftigt. Låt oss läsa Bibeln. Psalm 65. För körledaren, en psalm av David, en sång. Gud, dig lovar man i stillhet i Sion. Till dig uppfyller man löften. Du som hör bön, till dig kommer alla människor. Synderna är övermäktiga mig. Du är den som sonar våra brott. Salig är den som du utväljer, som får komma dig nära och bo i dina gårdar. Låt oss mättas av det goda i ditt hus, det heliga i ditt tempel. Du bönhör oss i rättfärdighet med... med förunderliga gärningar. Du vår frälsningsgud. Du tillflykt för jordens alla ändar och för havet i fjärran. Du gör bergen fasta med din makt. Du är rustad med kraft. Du stillar havens brus, böljornas brus och folkens oro. De som bor vid jordens ändar häpnar för dina tecken. Öster och väster fyller du med jubel. Du tar hand om jorden och vattnar den. Du gör den mycket rik. Guds flod är full av vatten. Du skaffar säd åt människorna när du så bereder jorden. Du vattnar dess fåror och jämnar det plöjda. Du mjukar upp den med skurar och välsignar dess gröda. Du kröner året med ditt goda. Dina spår dryper av rikedom. Vildmarkens beten dryper. Höjderna klär sig i glädje. Ängarna fylls av jordar och dalarna täcks med säd. Man ropar av glädje och sjunger. Så det här är en psalm som uttrycker lovprisning till Gud. Utan egentligen några böner om att få någonting eller att lägga fram problem. Det är en psalm som är nästan helt och hållet hoppfull och entusiastisk till en Gud som man kan ha full tilltro till. Och som jag sa, den här psalmen har en riktning. Jag vet inte om det är så lätt att se den, men först... så är det, man börjar med en närhet i ensamhet och stillhet personligen med Gud. Och sen går man ut lite. Man går ut till en utvald salig gemenskap som tillsammans samlas inför Gud och får sina synder förlåtna. Och till sist så går vi hela vägen till hur Gud välsignar hela jorden. De som bor längst borta. Vid jordens ändar, står det. Och man ser att allt det Gud välsignar världen med, det ropar man och sjunger. Det är en riktning från stillhet och ensamhet med Gud till allt Gud välsignar och gör. Och att man ropar och sjunger som ett svar på det. Och jag skulle i den här psalmen vilja leda oss på den här riktningen genom att titta på tabernaklet. Eller templet som David nämner här. Som ju faktiskt inte finns när David finns. Men han tänker väl på templet när han skriver, gissar jag. Eftersom hans son bygger templet efter Davids ritningar senare. Men vi kommer titta på templet och hur templet blev byggt på berget Sion i Jerusalem. där David flyttade upp förbundsarken och där han organiserade leviter och musiker och präster att offra. Och templets uppbyggnad har med den här salmen att göra. För salmens riktning följer templets uppbyggnad. Templet har ju en byggnad i början, i mitten, som är den heliga. Där finns det allra heligaste. Där bor Gud. Där är det stillhet. Där får prästerna och kungen vara och möta Gud personligen. Sen så när man går ut ur templet så finns det en förgård. Det är där man offrar syndaoffer, bland annat där prästerna offrar syndaoffer och där det utvalda folket, Israels folk, får vara. Och sen så fanns det en mur och bakom den muren utanför templet fick hedningarna vara på hedningarnas förgård. De som inte fick komma in och vara del av det utvalda folket och de som inte heller fick gå in till Gud personligen. Men som ändå fick mycket välsignelser av Gud. Eller hur? Men om vi tänker oss Davids liv. David, han är kung. Och han har tillträde till Gud. David älskar Gud. Han har skrivit många psalmer av dem vi har läst. Så har David skrivit dem. Och han har inte bara tillgång till Gud. Utan han har tillgång till platsen där Gud bor. På Sion i Jerusalem. Och han kan gå in och umgås med Gud i stillhet. Titta på de första tre verserna. Där det står att dig lovar man i stillhet i Sion. Till dig uppfyller man löften. Du som hör bön, till dig kommer alla människor. Så i stillhet i det heliga rummet inne i tabernaklet eller templet så har David möjlighet att be och uppfylla löften till Gud. Han får umgås med universums skapare. David får ha en salig enskild tid med Gud där han finns på Sion. Men sen när vi går vidare i vers 4-6 så ser vi att salmen nästan zoomar ut ett steg. Från den här enskilda personen i stillhet till den platsen utanför templet där offer bränns. Folket får sina synder förlåtna. Här talar han om en utvald skara. Salig är den du utväljer som får komma dig nära och bo i dina gårdar. Låt oss mättas av det goda i ditt hus, det heliga i ditt tempel. Så här är en utvald skara människor. Och det är på den här tiden Israel. Israels folk. Och de beskrivs som saliga och lyckliga. Gud hör deras böner och gör förundliga saker med dem. Gud är deras frälsningsgud som de har sin tillflykt hos. Och sen så ytterligare en utzoomning i vers 7-14. Så kommer vi ut till hedningarnas förgård eller till hela världen. Där vi får se Gud, att han som en skapare, en god skapare, ger allting gott till alla människor. Där vi har ett folk som förstår att Gud finns och förstår att Gud välsignar dem med mat och skördar och allt det som står i texten här. Och därför gläds och sjunger i det som Gud har gett dem. Så riktningen i salmen är tillsammans med templet i Sion går från personlig intimitet med Gud till det utvalda folket till hela världen. David fick umgås med Gud. Israel var Guds utvalda folk som fick synderna förlåtna. som fick komma till Guds hus, och sen hedningarna fick ta del av överflödet men var tvungna att stanna utanför templet. Och visst är det på ett sätt en vacker bild här, men om man stannar där så är det också en ganska deprimerande bild för oss. För vi är inte kung i Jerusalem. Och vi är inte heller Israel. Utan vi är hedningarna. Jag tror att alla av oss är hedningar. Jag vet inte om vi har någon som har judisk påbrå här. Men liksom, i Romarbrevet så vet ni, så står det att alla världens människor vet instinktivt att det finns en skapare. Och därför så borde vi tacka honom för allt goda han gör. Det är precis det som jag tänker står här. Men det finns ändå ett stopp innanför den här skiljemuren. Får inte vi komma. Men nu är det ju faktiskt så att vi inte behöver stanna där. Den här riktningen som vi har följt, det är lite grann som ett gummiband. Vi går från det allra heligaste och så skjuter vi ut längst bort. Där gör Jesus någonting. Och så skjuts vi tillbaks in i det allra heligaste igen. För den dag när Jesus dog på korset för våra synder, då hände det någonting i Jerusalem. Marken skakade i Sion. Och två viktiga saker hände i templet. För det första, skiljemuren till hedningarnas förgård rämnade. Och det andra, det stora skynket som höll folket borta från det allra heligaste där Gud var, det revs itu uppifrån och ner hela vägen för att visa att nu finns det återigen en öppning. Och det är för alla människor att komma till Gud. Ser ni här att hela bilden vi såg nu vänds upp och ner, och riktningen i salmen vänder och blir personlig för dig och mig. För naturligtvis är det så att vi kan glädjas och sjunga om hur Gud ger oss mat, hur den vattnar jorden. Vi har gått, många av oss i min ålder i alla fall, när vi slutade skolan så sjöng man hur fint det är på jorden i salmer i kyrkan, eller hur? Och det är ju någonting som absolut är sant med Gud. Vi tackar Gud när vi äter. Vi ber bordsbön och tackar för att vi får saker. Vi får allt vi behöver och ännu mer från Gud som ger goda gåvor och låter det regna på rättfärdig och orättfärdig. Men i och med Jesus så får vi som en gång var långt borta komma nära. Vi får bli en del av en utvald skara som kan kalla Gud inte bara för våran skapare som ger oss alla goda gåvor, utan också kalla Gud för vår frälsningsgud. Vi får tillsammans med en utvald skara våra brott sonade genom Jesu död på korset. Och den skaran får tillsammans samlas i Guds tempel. Jo, vi får till och med vara Guds tempel. Var och en av oss får vara en sten i Guds tempel. Och vi får samlas vecka efter vecka för att sjunga lovprisningar till honom och mättas i hans hus. Och vi får se hur Guds underbara gärningar kommer när vi ber till honom. Och vi får se hur han bygger sin församling. Och vi får kalla saliga för att det är så. Ni vet, det finns ju de som säger att ja, men jag är nöjd med att gå ut i skogen och ha gudstjänst för mig själv på söndag. Jag behöver ingen liksom, församling att gå till. Men De skär bort en sån viktig välsignelse av det kristna livet. Nu när Jesus har öppnat dörren för oss hedningar att komma in och bli del av den utvalda skaran, då borde vi göra det för att vi kan bli saliga där. Vi är saliga där. Så låt oss därför förstå det stora i att tillhöra en församling. Att få komma inför Gud och inte bara kalla Gud för vår skapare utan också för vår frälsningsgud. Men den här tillbakadragandet av gummibandet, det slutar inte där. För det tar ett steg till tillbaks. Nu kan vi också, precis som David, umgås med Gud på egen hand, själva, i stillhet. Då är Gud inte bara vår skapare och inte heller bara vår frälsare, utan Gud är vår fader och vän som lyssnar på oss. Och det handlar inte så mycket om platsen Sion längre, utan det handlar om ensamtid med Gud. I Nya testamentet så har platsen förändrats från Sion till det Nya testamentet kallar för kammaren. I engelska kallar det för the closet, garderoben. När du och jag är inför Gud i stillhet i vår garderob, i vår kammare. Huvudpunkten här är alltså att Gud är en intim vän till var och en av oss. Han är en som lyssnar på varje enskild individ som kommer till honom i stillhet, i bön och att uppfylla löften. Så jag frågar dig, hur är det med dig? Nu när vägen är öppen, nöjer du dig med att se att Gud är en stor skapare? Eller kanske nöjer du dig med att samlas med den utvalda skaran på en söndag? Eller är det så att du har en garderob? Eller ett hörn? Eller en kammare? Där du kan komma i stillhet till den Gud som personligen känner dig. Och som personligen vill ha tid i stillhet med dig. En plats där du ber och uppfyller löften. Det här med att uppfylla löften tänkte jag ganska mycket på för några dagar sedan här. För jag förstod inte riktigt vad det innebär. Och kanske förstår jag fortfarande inte helt vad det innebär. Men jag tror att de löftena vi uppfyller till exempel det vi gör när vi blir kristna. När vi blir kristna så säger vi: Herre, jag vill följa dig hela mitt liv. Och i det löftet så ingår det en massa saker som vi behöver göra. Det finns krav, bud. Jesus säger att hans bud är lätta, men de är fortfarande bud. Och jag tror att i den här stillheten så finns det en möjlighet för oss att uppfylla de här löftena. Att komma till honom. Om vi säger att vi ger hela vårt liv till honom, så ta lite tid med honom. Tala med Gud i din ensamhet. Men jag tror också att vi ingår löften när vi går in i en familj, i en församling. När vi låter döpa oss i den här församlingen så ingår vi ett förbund med varandra. Ett förbund är ett löfte man ger. Vi kommer att läsa halva vårt förbund innan vi tar Herrens måltid. Men när vi går in i den här församlingen så finns det fyra saker som vi vill göra. Vi vill ge till församlingen ekonomiskt. Vi vill ta hand om och lära känna församlingens medlemmar. Vi säger att vi ska be för varandra. Och vi säger att vi ska komma på våra gemensamma samlingar. Använd er tid i stillhet inför Gud att be för dina bröder och systrar i församlingen. Och ta med dig det här förbundet vi har ingått så kan vi inte bara be utan också uppfylla löften i stillhet inför Gud. Så nu när de här välsignelserna, den utvalda församlingen och stillhet inför en Gud som är en fader som lyssnar till oss, låt oss inte då lägga undan de välsignelserna och nöja oss med det som hedningarna hade för länge sedan. Vägen är öppen för oss, hela vägen in i det allra heligaste. Låt oss använda det på bästa sätt. Låt oss be.